Vi är, som Annette sa, idag är sista söndagen i den här speciella böneperioden vi har haft i församlingen. Och riktningen har ju då varit församlingen, bön i församlingen, för församlingen och församlingens bön. Och sen bön för staden, vår närmiljö. Och den sista veckan här har det nu då handlat om bön för världen. Och det är så jag tänkte, idag kommer predikan sluta med en förbön för världen. Men innan vi kommer dit så har jag tänkt att vi ska tala om några olika saker. Vi ska börja med att tala om kosmos. Och det är, kommer inte vara så flummigt som det låter, men vi kommer tala om kosmos. Och sen ska vi tala om en hållning. Så om man har den hållningen, förändrar den allting. Och mot slutet av predikan kommer det handla en del om all den information som vi möter idag. Vad gör den med oss? Och hur ska vi hantera det? Okej. Så vi börjar ge oss in i kosmos. Jag har lyckats få det på grekiska här. Vi ska se om vi får upp det på skärmen. Men jag... Nya testamentet, Bibeln, är ju skriven på grekiska. Så, och där är det så att kosmos, det betyder världen. Det är alltså inte mer flummigt än så. Så vi ska tala om världen lite grann. Och precis som vi hörde Urban läsa här i musiken om Guds kärlek till världen, så är det så att Gud verkar älska världen. Han verkar älska världen väldigt, väldigt mycket. Det här är ju de verserna som läses, kanske Bibelns starkaste verser. Som handlar om att Gud älskar världen så mycket att han till och med ger sin enda son en del av sig själv för världens skull. För den här världens skull. Grejen är bara det att när man läser i Nya testamentet och man läser om kosmos, eller som vi då i våra svenska översättningar läser världen, så kommer man till bibelställen som också är inte riktigt säger samma sak. Det verkar ju som att Gud älskar hela världen, men så kommer man till några bibelställen som säger någonting annat. Och jag tänkte vi ska läsa några av de verserna, får vi se hur det går. Så här står det i Jakobs brev 4. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen, kosmos, betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Ja, vi tar en vers till bara för att förstärka det här. Från första Johannes brev. Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Till det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögon åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från fadern utan från världen. Och det finns ett antal andra bibelställen som handlar om just detta. Det verkar som att världen inte bara är något bra. Det var ju till och med så att om man älskar världen så kan man knappt, liksom, det har man knappt med Gud att göra. Och lite tidigare läste vi att Gud älskar världen. Hur i all sin dar går det ihop? Och då kommer man ju osökt att börja tala om fil. Fil. Jag tror jag har en bild på där. Fil. Alltså, det är ju så att fil betyder ju fyra olika saker. Kan ni komma på då? Om ni tänker, vad är det för olika saker? Fil. Vad är det vi ser framför oss när vi hör ordet fil? Ja, filmjölk hörde jag någon säga. Ja, men det är ju rätt ju. Filmjölk är ju, men det finns ju andra saker med. Ja, jag, vi får ta den ordningen jag har bilderna, va? Så då blir det ju ett verktyg, eller hur? Ja, det var ju många som tänkte på att man kan fila. Men jag hörde också här nere att en del såg vägbanor framför sig. Okej, då har vi en kvar. Kärleken. Ja, kärleken, alltså det är ju nu är vi inne på grekiska, där är filos är ju kärlek, men på svenska så tror jag vi får nöja oss med att säga en datafil. Ja, så här. Ja, hur de nu ser ut i verkligheten, det vet ju ingen, men så här ser de ut i min dator i alla fall. Alltså det här ordet, lilla ordet, korta ordet, kan betyda fyra olika saker. Och beroende på vilket sammanhang det är, så kan man ju då ofta ana. Ibland kan det säkert bli lite sammanblandningar, men för det mesta så går det att gissa utifrån från sammanhanget. Så är det också med kosmos i Bibeln. Världen i Bibeln. Varje gång vi läser världen betyder det inte exakt samma sak. Det finns två betydelser av världen. Det ena är det här positiva, goda, skapelsen, alla människor, vi, allting som finns, hela världen. Och det är någonting bra. Och de flesta verser där kosmos faktiskt står i Bibeln verkar handla om det. Men det finns också en annan betydelse av världen. Och det är världen i bemärkelsen det som är mot Gud. Det som är världsligt. Det som är bortvänt från Gud. Det som, om Gud står för det himmelska, så är det världsliga något annat. Och de senare bibelställena som jag läste här handlar om just det. Alltså det där som vill illa. Det där som är egoistiskt. Det där som vill gå sin egen väg. Det där som man kan kalla för synd och ondska. Det är också betecknat som världen. Och det är då inte någonting bra. Så, och det är väldigt viktigt att ta med sig detta när man läser Bibeln. För annars blir det ju lite konstigt. Och det gör ju någonting med oss. Både när vi tänker på bön och hur vi möter andra människor. Att vi håller isär detta. För vet vi att det är så. Att Gud verkar älska den här världen så oändligt, oändligt mycket. Att han till och med ger sin enda son. Så gör ju det någonting med oss. När vi tänker på världen, när vi ser det som händer kanske långt borta från oss. Så om vi vill följa Gud, om vi vill vara smittade av hans hjärta. Så gör ju det någonting med hur vi ser på de situationer, de människor som finns där. Runt omkring. Alltså, Guds kärlek är ju nästan provocerande. Eller den är provocerande. För Gud älskar alla människor lika mycket. Och det låter ju fint, men det är ju också lite jobbigt när man tänker på det. Här är vi som lovsjunger Gud och ber och försöker följa Jesus och kanske till och med ge kollekt och allt vad det är. Men så finns det dem som inte alls bryr sig om Gud. Det finns de som är ateister kanske och säger att jag tror inte ens Gud finns. Det finns de som rent av kanske är satanister och liksom aktivt bara allt det här som Gud står för är någonting dåligt. Och liksom helt går en annan väg. Och Gud älskar dem lika mycket som mig. Som er. Som vem som helst här. Men detta är så viktigt att ha med sig. Jag tänker, när vi är här, vi ser ju varandras utsida, men vi vet ju inte vad som rör sig på insidan. Och ibland tycker man att alla andra ser så lyckade och välbalanserade ut, och man själv brottas. Du vet, alla vi som sitter här, vi är lika älskade av Gud. Du kan bara tänka på, hur den må snurra i mitt liv. Jag är älskad av Gud. Och det andra är ju att när man möter människor, vi möter ju människor hela tiden runt omkring oss. Och en del är lite svåra, en del har man svårt för, med rätta kanske. Men den är lika älskad av Gud. Den som liksom jag inte känner, som jag inte vet, den är lika älskad av Gud som mig. Att ha med sig Guds kärlek till världen, till hela världen, till alla i världen. Gör någonting med mig. Men även den här andra aspekten av vad världen betyder i Nya Testamentet. Nämligen världen som det som är motståndet till Gud. Det som är liksom det bortvända. Det får vi också ha med oss i vår bön. Vi ber för, mot det. För Gud, för Guds kärlek ska segra. Mot det som är egoism, det som är destruktivt, det som är ont. Vi, och det står väldigt tydligt i Bibeln, det handlar inte om andra människor. Det handlar om andemakter och krafter och sånt som påverkar, drar åt olika håll. Och där får vi be att Guds vilja ska segra, att det goda ska övervinna. Att vi får vara på Guds sida och ha med oss det i vår bön. Så när vi ber för världen så ber vi både för varenda människa som Gud älskar lika mycket. Men vi ber också att det ska vara det som Gud står för. Alltså inte det världsliga utan det som Gud står för som är det som ska segra. För det är det som ger verklig mening, verklig djup, verklig kärlek i människors liv. Så till den här hållningen då. Vad är det för hållning som förändrar allting? Och jag tänker att jag ska försöka illustrera detta med en bibelberättelse. En välkänd bibelperson från Gamla Testamentet, Mose. Han var hebré, kom från liksom gudsfolket men blev adopterad in i egyptiska faraos familj. Alltså han blev prins, adopterad till prins. Verkligen en sån här success story. Men han har ju kvar sina rötter. Och när han då är prins i vuxen ålder, går runt och så ser han sitt eget folk bli plågade, liksom piskade som slavar, slagna. Då gör det någonting med honom. Vi ska se. Vi ska bara läsa korta verser från andra Mosebok. När Mose hade blivit vuxen gick han en dag ut till sina landsmän och såg deras tunga arbete. Då fick han se hur en hebreisk man, en av hans egna landsmän, blev ihjälslagen av en egyptier. Mose tittade sig omkring. Och då han inte såg någon slog han ihjäl Egypten och gömde honom i sanden. Mose, jag tänker vi ska stanna lite grann vid just detta. Mose tittade sig omkring. I 1917 år, alltså den gamla bibelöversättningen, då står det så här. Då vände han sig åt alla sidor. Och han såg att ingen annan människa fanns där. Slog han ihjäl Egypten och gömde honom i sanden. Han vände sig åt alla sidor. Och man kan då fråga sig, vad är det som saknas här? Vad är det som saknas i Mose hållning? Han tittar hit. I hebreiskan så står det så här. Han vände sitt ansikte dit och dit. Men jag tror att det är just det här. Alltså han tittar hit, han tittar dit, han tittar runt omkring, han tittar till höger och till vänster. Men vad är det som saknas i Mose hållning? Han tittar inte upp. Han lyfter inte blicken. Han bjuder inte in Gud, allting skapare, i den utmanande situation han står i. Utan han tittar sig runt omkring och agerar utifrån det. Jag tänker att det är en hållning som vi allt som oftast kan ha. Att vi ser omständigheter här, vi ser omständigheter där och agerar utifrån det. Men det finns faktiskt en annan hållning man kan inta när man möter livets olika svårigheter. När man möter riktigt svåra människor. Man behöver inte bara titta hit, man behöver inte bara titta dit, man behöver inte bara se sig runt omkring. Utan man kan faktiskt vända blicken uppåt. Och det är något som förändrar. Vi läser, Jesus är ju exemplet. Bara några exempel när Jesus. Vi tar det här från Lazarus. En man, Jesu egen vän som har dött. Jesus kommer dit för sent, han är redan begravd. Och gravarna på den tiden var liksom en sten som låg framför en grotta. De tog bort stenen. Jesus lyfte blicken mot himlen och sa, Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Och lite senare när man läser vidare Johannes evangeliet så finns det en fantastisk förbön som Jesus ber för sina lärjungar och för alla de som följer honom, för alla oss. Och inledningen på den bönen är så här. Efter att ha sagt detta och han har haft ett tal där då, lyfte Jesus blicken mot himlen och sa: Fader, stunden har kommit, förhärliga din son så att han kan förhärliga dig. Man kan få välja ett förhållningssätt som Jesus har. Att när vi hamnar i olika saker, och det kan vara riktigt svåra saker, så är det inte bara att titta hit och dit som gäller. Inte bara höger och vänster, utan vi får lyfta blicken. Bjuda in honom som sitter på den stora makten, den stora kraften. Och jag tänker det att hur svår din granne än är, eller din arbetskamrat eller klasskamrat eller vilken situation det än är, så lyfter du blicken, så jag är ganska säker på det kommer inte sluta med att du begraver honom eller henne i sanden. Jesus är det faktiskt tvärtom. När han lyfter blicken så är det den som är död som blir uppväckt. Alltså det finns ett annat perspektiv man kan ha i livet. Det finns en annan hållning man kan inta. Och jag skulle vilja verkna upp alltså, i de saker man hamnar i. Att det är den lyfta blicken. Det är blicken mot honom som får guida oss och styra oss. Och det här är ju på ett sätt, det är ju bildligt talat. Alltså att lyfta blicken, det handlar ju om att vända sig till Jesus. Och jag tror absolut att man kan göra det även när man liksom knäpper sina händer. Även när man böjer sig ner och ber. Så knäpper man händerna och sluter ögonen. Och man kan få att Jesus talar till en, leder en rätt. För övrigt kan man nog säga, jag tror det. Att just det här knäppa händerna och böja sig ner, den böneställningen finns det väldigt svagt stöd för i Bibeln. Jag vill bara säga det. Fortsätt gärna, alltså jag tror inte den är dålig. Men man hittar den inte så mycket i Bibeln faktiskt. Utan det är andra. Men självklart, alltså det handlar ju om att ta in Guds perspektiv. Men med det sagt så skulle jag ändå vilja uppmuntra dig att prova. Även rent fysiskt med hållningen. När du är i den här svåra situationen, kryp inte bara ihop. Vänd dig uppåt. Öppna upp dig. Jag tror att det gör något. Att ta in Gud i den situation, den utmaning. Och det är ju tvärtom även med det som är glädjeämnen. Det blir ett helt annat perspektiv i livet. Det blir en helt annan tacksamhet. Tack att jag får vara i det här. Det här vackra. Det här fina, den här människan. Jag tror att det är en hållning. Så ju mer man får den i sin ryggrad, kommer den att förändra hela ens liv. Hur man ser på allting. Han som kan lösa, han som hittar vägar, han som bär genom tuffa, långa perioder tyvärr ibland, när det är tungt. Den här hållningen, vänd upp. Så information, alltså idag, vi möter så oerhört mycket information. Det är så lättillgängligt. Alltså i våra telefoner eller datorer, alltså vi får ju nyheter nästan innan de har hänt. Har du tänkt på det? Alltså Donald Trump twittrar något och så puff, så är det ute och det får stora konsekvenser, men vi visste det redan på en gång. Jag har tänkt på det nu med det här hemska som pågår nu med det här coronaviruset som sprids. Och epicentrum för hela spridningen är ju i Kina. Det är ju hur långt bort som helst från oss. Det är städer som vi aldrig hört talas om innan det ens kom upp nu i nyheterna. Ändå är det så att vi nästan timme för timme kan följa hur utbrottet sprider sig. Nya fall, alltså vi är så extremt uppdaterade. Alltså i nyheter, vi sitter och hör och tar in hela världen. Det är inte bara så att vi hör det som händer på våran gata eller kanske i våran stad eller i vårt land. Vi hör det som händer i hela världen. Och det är ju fantastiskt på många sätt. Men jag tänker att det gör ju också någonting med oss. Vad ska man göra med allt detta man tar in? För mycket av nyheter är ju faktiskt dåliga nyheter. Det är ju tråkiga saker, dåliga saker som händer. Nöd och lidande, krig och smärta, förföljelse och flykt och allt vad det nu kan vara. Vad ska man göra med allt det som kommer? Hur ska man hantera det? Vi är ju den generation som utan tvekan hanterar mest nöd av alla generationer vi har med. För vi får reda på allting. Och det finns ju två vägar man kan gå. Det ena är ju att man försöker öppna sitt hjärta för detta. Men det går ju inte. Man går ju under. Ingen människa. Om vi sätter oss in i allt det vi hör. Även om du kanske inte ens är en stor nyhetskonsument. Även om du inte är jättestor på att följa din telefon. Bara det en vanlig hör är mycket nog. Om du verkligen tar till dig det. Om du verkligen sätter dig in i det. Om du verkligen, ja, men det här ska jag bära i min bön. Det här ska jag engagera mig för. Det går inte. Du kommer aldrig orka det. Om du gör det på ett äkta och ärligt sätt så kommer det att spricka. Och den andra vägen då, att säga att nej, men det är bara för mycket. Världen är för stor. Det här är förbi mig. Jag kan inte, man liksom avtrubbar sig. Man hör det men låter det inte beröra en. Man kan inte ta in det helt enkelt. Man skyddar sig själv och man bara säger stopp. Man kanske hör informationen men låter den inte räcka ända ner till hjärtat, om man säger så. Jag tänker att det finns en tredje väg. Jag tänker att det finns en väg som för det första handlar om den här hållningen som jag alldeles nyss talade om. Att när jag hör detta tragiska, jobbiga, när det kommer över mig, så är min ryggmärgsreflex att jag bara får vända mig uppåt och säga, Herre, jag överlämnar mig till dig. Jag kan inte, men vara med de här människorna, eller hur man nu gör det. Men sen tänker jag att man också kan säga ärligt till Gud, du vet ju att jag kan ju inte ta in allting, men hjälp mig. Och led mitt hjärta så att jag inte blir förhärdad. Hjälp mig så att kanske några saker, några delar av världen, några grupper, några människor hamnar på mitt hjärta. Och att man är med och bär dem. I sin bön. I det man ger. I sitt engagemang. Att man måste inte liksom ta allt. För det klarar vi inte. Det klarar bara Gud. Men låt inte det lura dig till att tänka att då kan man inte heller ta något. Utan jag tror att vi kallar det till att ta en del. Och be om Guds ledning. Kanske är det några saker som just du ska bära. I bön. I givande. I engagemang. Och jag tänker att det är så vi gör i församlingen. Smyrna har ju ett stort och fantastiskt internationellt arbete. Och det är nästan som man knappt har svårt att kanske helt greppa det. Men det är ju långt ifrån alla behov som Smyrna möter. Det finns ju mängder av behov som vi inte gör något åt eller klarar av att göra något åt. Men det finns ett antal saker där vi som församling har valt. Här går vi in och engagerar oss. Här bär vi, här ber vi, här hjälper vi till, här ger vi pengar, här engagerar vi oss. Och jag tänker att vara med i församlingen, bara det att du i din bön ber, god Gud, välsigna vårt missionsarbete. Även om du inte vet alla detaljer, så är du med och bär detta och ber för det. Alltså det är ju ett sätt att inte avskärma sig utan faktiskt vara med. Och det handlar ju givetvis om bön och det handlar om givande som vi också hörde lite Annette sa i kollekttalet här. Och jag brukar tänka på det ibland. Du vet, när man kommer utanför ICA och det sitter någon som tigger där. Och vi har ju alla. Och ibland har man ju kanske möjlighet att ge någonting. Man förstår att den här människan sitter ju inte där för att det är det roligaste som finns. Utan situationen är ju svår så att det kan ju behövas någonting akut. Och ibland har man någonting att ge ganska ofta, i alla fall för mig, så har jag inte det. Och egentligen är min övertygelse att det här är ju inte den bästa lösningen för den här människan. Det är ju ingen ska behöva tigga. Det är ju liksom, det är någonting fel i systemet om att det ens finns och är. Det hjälper ju inte den människan där och då bara säga att det är fel i systemet, jag kan inte göra något. Utan ibland tror jag absolut det är rätt att stödja den enskilde. Men då brukar jag tänka, ja men vi i Smyna, vi är ju med och gör något långsiktigt åt det här. På Balkan finns vi med, stöttar romska barn i deras skolgång. För man kanske inte alltid har föräldrar och sånt som har så stor skolgång. Vi kan hjälpa och stötta så att de klarar sig genom skolgången. Får en fair chans att kunna göra någonting riktigt bra med sitt liv. Och aldrig någonsin behöver sitta där och tigga. Utan att få en annan chans i sitt liv. När vi ger vår tionde till Smyna, när vi ger i kollekten. Då är vi med och bidrar och ger till exempel det. Jag tänker att när vi bär världen så kan vi påminna oss om de saker vi gör tillsammans. Kanske är det andra saker som kommer till oss. Som vi får be för, som vi får bära, som vi får ge till. Och vi gör många saker, Smyna. Jag kan inte räkna upp dem alla, men jag vill bara säga om några grejer så att vi... Och några stora. Vi är med och bär sjukhusvård. Både i Kongo och i Pakistan. Så när du ber för Smynas internationella arbete, när du ger, så är det bland annat till det. Vi är med och stöttar utbildning för utsatta i Indien, i Nepal och i Bangladesh. Vi är med och utvecklar ledare i Sydostasien. Vi är med och ger mat till Nordkorea. Vatten i Sudan. Flyktingar i Syrien. Vi är med och stöttar kyrkor och församlingar så att man kan få dela vidare evangeliet om Jesus på det sätt som är lämpligt på den plats, på de ställen. Och när vi ber så vet vi att på de flesta av de ställen där vi finns och är med och stöttar och bär och ger till och ber för, så är det inte opportunt att vara kristen. Tvärtom är det så att man ofta rent av kan vara förföljd, utsatt. Så när vi ber för vårt missionsarbete, för världen, så ber vi också för våra kristna syskon som har en kämpig vardag som ingen av oss helt och fullt ut kanske kan ana. Gud älskar den här världen. Och vill vi följa honom så handlar det om att bli smittade av hans hjärta, hans kärlek. Och det handlar inte om anonyma länder eller projekt eller grupper eller sjukhus eller kyrkor för den delen. Det handlar om människor. Precis sådana som du och jag. Att få öppna sitt hjärta för dem. Och det vi möter i livet, både av nyheter och annat, men alla situationer, att få ha den här hållningen. Det första jag gör är att jag vänder min blick mot honom. Det första jag gör är att jag går till honom som har större kapacitet, större möjligheter och andra vägar än vad jag någonsin kan tänka ut. Och min bön får också vara att ge mig ett hjärta för några saker. Låt mig inte bli hård. Låt mig inte bli förhärdad. Låt mig inte stänga ute världen, utan Gud talar till mig. Vad ska jag bära? Vad ska jag ge till? Vad ska jag be för? Vad ska jag finnas i? Och mer, låta den här världen bli den här världen så som den är tänkt. Präglad av Guds kärlek, det goda och det vackra och det bästa för alla människor. Vi ber. Herre, du känner oss var och en. Och jag ber att du ska vara med oss. Jag ber att vi ska få gå med dig och hjälpa oss att än mer ha den här hållningen. Att vad vi möter, att vi vänder oss mot dig. Att det inte är höger och vänster, det är inte runt omkring som är det viktigaste, utan det viktigaste perspektivet är mot dig. Herre, hjälp oss att inte bli förhärdade, inte bli hårda, utan få hjärtan som är mjuka för människor runt om i vår värld. som lider, som har det svårt, som är förföljda, som ännu inte känner dig. Hjälp oss att kunna bära dem på de sätt som vi kan, Herre. Jag ber att du ska leda oss var och en. Knåda våra hjärtan, påverka oss, led oss. I ditt namn. Amen.